Efter att ha lyssnat till de här lovsångerna och fått lyssna till vittnesbördet här så tänker jag att man skulle inte behöva göra så mycket mer den här eftermiddagen. Utan det skulle räcka nu, säger du som vill ha detta, välkommen. Men nu har jag ju kommit hit så att... Det är så roligt att vara här och det är så kul att få komma tillbaka, vet du. Komma en gång, det är roligt. Få komma tillbaka, det är jätteroligt att få vara här. Så härligt att se era nybyggda lokaler här. Sen är jag så glad att ni har ett så fantastiskt namn på kyrkan, Hop. Jag ska tala om det en stund, Hop. Och för dig du som känner att du har bränt ditt ljus i bägge ändarna, du som känner att det är inte mycket kraft kvar liksom, det finns inte mycket hopp kvar. Jag önskar att du skulle bara få bli uppmuntrad av Jesus Kristus. År 2000, det är nu ett tag sedan, så hade jag en period i mitt liv när det var fruktansvärt tufft på många sätt. Energin tog slut i mitt liv totalt. Satt i Stadsparken i Jönköping på en bänk med en kompis och mina tårar rann ut för mina kinder och jag kände att nu är det... Jag kommer aldrig mer ha kraften att förkunna evangelium. Jag kommer inte att orka så mycket mer och så vidare. Och då sa den här personen till mig som satt jämte mig på den här bänken. Som hade varit igenom ungefär samma grej. Sa till mig, han sa, Pelle, sa han, det kommer att bli bra, sa han. Det kommer att bli bra. Du vet, han, varje gång jag träffade honom, vet du, så sa han, det kommer att bli bra, sa han. Och du vet, det är som att de där orden, de bar mig genom detta. Och då var det en människa som sa det som satt jämte mig. Men det finns en som har sagt till dig att det kommer att bli bra och det är Jesus Kristus. Och det finns en som har garanti bakom detta. Och som den här eftermiddagen vill viska i ditt hjärta, du var inte rädd, det kommer att bli bra. Det kommer att lösa sig för ditt liv. Ditt liv kommer inte vara halvt. Det kommer inte vara 25%, det kommer inte vara bara en del, det kommer inte vara trasigt, det kommer inte vara snubblande. Utan det kommer att vara ett liv fullt av kraft, vet du. Så var inte rädd. För det kommer att bli bra. Så är det. Nu ska vi läsa från Matteus evangeliet 12 kapitel. En helt vanlig dag med Jesus. Det står så här. Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. Där fanns det en man med en förtvinad hand och de frågade Jesus. Är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville ha någonting att anklaga honom för och han svarade... Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, grip han då inte tag i det och drar upp det. Hur mycket mer värd än så är, eller ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, håll fram din hand. Han höll fram den och den blev lika frisk som den andra. Fariserna gick då och överlade hur de skulle röja Jesus ur vägen. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde honom och han botade alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det som hade sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folkens hopp. Jesus är i synagogan där är en människa som far illa. En människa med en förtvinad hand som far väldigt illa. Och sen är det en massa duktiga människor där som vet hur det är och som... Kan lagens alla krav. Man kan kalla dem för religiösa ledare. På den tiden när jag var ung och hängiven så hade jag en t-shirt där det stod med stora bokstäver. Religion kills, Jesus saves. Sen jag började ekumeniken och resa runt så jag fått lägga undan den tröjan. Men jag har god lust att dra på mig den igen för jag tror att det är på det sättet. Det vill säga att du kan ha så mycket uppfattningar och åsikter om vad som är rätt och vad som är fel men glömmer och förlorar. Förmågan att kunna möta en människa som far illa. Det är det här som händer med Jesus. När de kommer och de utmanar honom och vill ha tag på honom liksom för att anklaga honom för någonting, så vet ju Jesus det naturligtvis. Han vet att han är utsatt. Han kunde ju ha fegat ur i det läget och tänkt att nej, men det är bäst jag är rädd om mitt rykte. Det är bäst jag liksom sköter mig nu. Och jag går inte i den fällan hur som helst, utan jag kommer att komma runt den här på något sätt. Men inte Jesus, när det finns en människa med en förtvinad hand. Du vet, då är det bara så att den människan ska hjälpas. Den människan ska ha det den människan behöver i det ögonblicket. Och det är därför jag älskar Jesus. För att han inte är politiskt korrekt och struntar fullkomligt i vad omgivningen tycker och tänker. Om han kan hjälpa en människa som behöver det. Du vet, det finns inget pris som är för stort för Jesus för att hjälpa dig. Det finns inga åsikter eller uppfattningar i världen som är så starka som skulle göra att han skulle hindra och hjälpa dig. Omgivningen må ha sagt vad som helst av dig. Dina föräldrar må ha kallat dig vad som helst. Dina klasskompisar må ha sagt vad som helst. De kan ha klistrat vad för någonting som helst på dig, så ska du ändå veta att för Jesus så finns det inget pris som är för högt för att hjälpa dig i ditt liv, i din situation. Vem du än är, var du än finns, så ska du veta att han gör det. Ända från skapelsen, första veckan. Gud har jobbat hårt, om nu Gud kan jobba hårt. Jag vet ju inte det. Men det verkar åtminstone som han började vila sjunde dagen. Men trots att han vilar sjunde dagen efter att ha gjort allting, så är hans kraft inte slut att söka upp en människa som har gjort bort sig och ätit av fel frukt och gömt sig i trädgården. Så då kommer ändå Jesus att göra det. Alltså om det är sabbat, om det är helgdag, om det är fridag, om det är tid att vila liksom. När det gäller en människa som far illa, så kommer priset alltid att betalas av Gud. Och därför så låter han sin son spikas upp på korset. Jesus låter en törnekrona tryckas ner i hans panna. Han låter sig bespottas, han låter sig hånas utan att säga ett enda ord. Bara av en enda anledning, och det är att han betalar det priset som han är beredd att betala för varje människas frihet att få tag på denna frihet på insidan. Det där är inspirerande för dig och mig också, tänker jag. Jag tänker att det är bättre att försöka få ut Guds rike ur sina händer än att veta hur allting ska vara. Du vet, det är bättre att kunna liksom möta en människa där hon eller han är i sina svårigheter än att ha de rätta svaren på alla de där frågorna. Att kunna få ut Guds vilja ur sitt liv, att låta din blick liksom och dina ord och din värme liksom vara där. Så hände det som profeten Jesaja sa, att när Jesus kommer, då ska han inte vara på gatorna och han ska inte vara där och träta och ropa, utan han ska vara där och han ska ge folken hopp. Och han kommer aldrig att släcka det som håller på att slockna. Han kommer aldrig att kasta bort det som är brutet. Utan han kommer att ge hopp till varje människa. Därför är det bra med en kyrka som heter Hopp. Om ni dessutom i kyrkan kan titta på människor så att de får hopp. Om ni dessutom kan predika evangelium så att människor får hopp. Om ni kan se på sneseglar i den här stan med de ögonen, vet du, då kommer det vara ännu bättre. När det inte bara är ett namn på en vägg eller det är en god vision, utan det finns i ditt blodomlopp. Det bor i din kropp liksom. När du går genom stan och det sitter en alkis där på en bänk med en pappåse under bänken med lite hembränt i eller rödtjut eller vad som helst. Så tänker du inte liksom att här sitter det en A-lagare, totalt förtappad. Utan du kommer ihåg vem Jesus var. Han släcker inte det som håller på att slockna. Han kastar inte bort det som är brutet. Utan någonstans så bor detta i ditt liv. Och du ser att där sitter en som kan bli en ny ledare i våran församling. Där finns det en som kan vara med och rädda många människor. För det är det Jesus är. Jesus kom till jorden för att säga till människor, du vet, det kommer att bli bra för varje människa som vill bli bra. Så är det en man med förtvinad hand. Det är fel dag, det är fel tillfälle. Men Jesus, han helar. Så jag vet inte hur det är på insidan i ditt liv idag. Det är kanske många saker som är trasigt. Du vet, en förtvinad hand, det är inget roligt. Men jag tror att ett förtvinat inre är ännu värre. Ett inre som håller på liksom och krymper och liksom krampar och snor sig hela tiden. Du känner att du knappt har luft att leva knappt ork, att andas längre när du lever med den här pressen på insidan. När det är som att du håller på att kväva dig på insidan. Du ska veta att när Jesus ser dig så ser han på dig med hopp. Och han ser möjligheter och han tänker att ditt liv, det ska inte vara halvbra. Eller det ska inte vara liksom till 75%. Utan han vill att det ska bli lika bra som det som är friskt. Det är därför han är på den här jorden. Därför ska du aldrig ge upp. Och du ska se på omgivningen med de ögonen och tänka om, så, om de människor som du möter var du än är. Berättade innan här för teamet om några stycken vänner som jag träffade i veckan här nu. Som när jag var pastor i Pingstkyrkan i Jönköping kom in och blev frälsta, liksom tog emot Jesus. Och jag är fascinerad nu efter 7-8 år. Hur mycket det bär i deras liv, liksom, vad som har betytt. Liksom, idag är de inte människor liksom, som bara liksom, är till last för samhället. Utan idag är det människor som hjälper samhället. Idag är det inte sådana som håller på liksom, och plågar livet ur sin omgivning. Utan idag är det människor som hjälper omgivningen. Idag är det inte människor som drar sig undan liksom, människors blickar. Utan idag är det människor som tittar andra människor rätt in i ögonen. Och det gör Jesus. Han kastar inte bort det som är dåligt. Och jag tänkte på det när jag kom hit. Vet, för jag har ju haft glädjen att göra lumpen på Eksjö. På I12 och Ing 2. Halva tiden på varje. För det var så få som hade den befattningen som jag hade. Så att man fick blanda lite där. Sen jag kör förbi Ingarp och jag kör förbi här. Vet, och alltihop så känner jag att det finns inte en tuva i de här skogarna. Här som jag inte liksom har varit och krupit i. Och så vidare. Det var naturligtvis en överdrift, men när man pingstpredikant, vet du, då har man det liksom utrymmet i livet liksom, att kunna dra lite generaliseringar om man gör det så tydligt så att folk fattar att han halvljuger. Där under en av våra bataljonsövningar så stod vi uppställda. Hela, jag har precis fått liksom plutonen att ställa upp ordentligt och så vidare, så skulle vi ha korum som det så vackert heter. Och så kommer en präst ifrån Eksjö och så säger han, börjar säga, du ska veta, sa han, att den bästa skrothandlaren som finns, han heter Jesus, sa han. Han tar det sämsta som du har. Och du vet, han betalar för det och han betalar ett högt pris för det. Och så höll han en riktigt evangelistisk predikan där ute bland tallar och granar någonstans där ute i skogen någonstans, vad det nu var för någonting. Så när jag kom och körde så tänkte jag på prästen där som hade fattat det liksom mest väsentliga. Nämligen att det finns någonting att få tag på för en människa som betyder frihet. Som betyder förlåtelse för en synder. Som betyder liksom att man kan få lägga av någonting och få någonting bättre i sitt liv. Som betyder att man kan få liksom bli befriad från skuld, från skam. Som gör att man kan få bli befriad från sitt dåliga samvete. Som att man kan bli löst ifrån massa saker och få tag på den friheten på insidan. Och det är därför, vet du, som jag är så glad att jag får predika evangelium. Jag är så glad att det är det här som är mitt budskap. Du vet, oavsett vem du än är, om du ägnar dig åt, ja, vad du än ägnar dig åt, så kom ihåg att få liksom berätta de här goda nyheterna. Det är det bästa människa kan få göra. Det är det finaste du kan få tag på. Att berätta de här berättelserna och berätta dem med dina ord, med vem du är. Dela med dig av den. Använda liksom, du kanske inte har så lätt att tala. Du kanske är liksom lite trög så där i orden, faller sig inte så lätt och du har kämpat på olika sätt, men ta liksom de där stapplande orden, för det jag har märkt, vet du, det är nästan som att de som säger de stapplande orden, det får mer effekt i människors liv än alla oss som liksom, där det bara liksom trillar ut så här liksom konstant liksom, som liksom, det finns liksom ingen hejd på det, va? Det är som att de som får kämpa lite mer, det är som att det drar rätt in i människors hjärta, rakt in i deras innersta, så att var frimodig, berätta de goda nyheterna på ditt sätt utan att göra det allt för komplicerat och ge människorna hopp. Lite senare här så ger han ett sånt exempel. I det 12:e kapitlet i Matteus evangeliet talar han om Jona-tecknet. Och du vet, är det samma människor igen som ska ha massa svar på massa grejer. Men du vet, de är inte intresserade av svaret. Du vet, de kan inte ens glädjas över att en människa blir helad. Utan de går därifrån och tänker, hur ska vi göra livet surt för Jesus? Du vet, man kan bli så förhärdad och så full av dogmer och idéer och tankar i huvudet som man inte fattar och inte ens ser att människor blir hjälpta. Och inte förstår det stora i det, utan är fullt upptagen med att hålla ordning liksom, på ordning och reda liksom, även i liksom, detta riket som vi kallar för Guds. Fullt upptagna med det. Samma människor, de kommer sen till Jesus och säger att du, hur blir det nu, Jesus? Hur blir det nu med framtiden och hur kommer det att bli med ditt liv? Och då säger Jesus så här till dem. Ni kommer inte få något annat tecken än Jonatecknet. Du vet, den som har gått i en riktig söndagsskola har hört berättelsen om Jona. Nu ser jag på att en del har inte haft en riktig söndagsskollärare. Ni har inte hört berättelsen om Jona. Men i Gamla testamentet vet du, så är det en som heter Jona, en profet. Han ska iväg och rädda folk som bor i Nineve. Gud ger honom ett svårt uppdrag för att han kom ifrån ett ställe, säger i Bibeln, som heter Gat Hafefer. Hans föräldrar var därifrån. Och människorna i Nineve, de hade annekterat Gat Hafefer som herren. Att det, du kommer få svåra uppdrag ibland. Du kommer att, ibland att få gå till dem som är dina föräldrars fiender. Och de som är dina egna fiender. Och så var det för Jona. Så Jona, han vill inte veta av det. Han tycker det är bra. Låt det förstöras. Låt eld och svavel komma över dem. Jag bryr mig inte, typ så här. Och så ger han sig iväg åt ett annat håll. Och så börjar vinden blåsa, så kommer regnet, så kommer stormen och båten far upp och ner. Och så är den här enormt fina berättelsen. När de inser att det är något som står fel och Jona bekänner. Och de, ja, men de gör det enkelt för sig. Liksom, typ. Så det är inget att ge råd om att det är en biblisk sätt att hantera problem. Men de tar helt enkelt och kastar dem över bord, liksom, rätt ner i drickat. Och så är det en stor fisk där som tar Jona. När Jona sitter i fiskens buk, då kan du läsa i Jona, i en bok i Gamla testamentet, om hur han upplever det. Sen, men Gud, säger han är i fiskens buk. Jag vet, jag har aldrig varit i en fiskbuk, har jag inte varit, va? Det har jag inte varit. Men jag kan många fina fiskhistorier. Och jag har tagit jättestora fiskar, typ så här. Va? Men jag vet ju inte hur det är att vara en fiskbuk. Men jag kan tänka mig att det är mörkt och det är kallt och det droppade från taket och det är sjögräs i håret. Och det luktar det är jobbigt helt enkelt. Va? Typ så. Och där sitter han, vet du. Och när han sitter där, då säger han. Varför har du stängt dörren om mig? Säger han. Gud, var tog du vägen? Du finns inte längre för mina ögon. Och jag vill säga det till dig, du som hörde i början här när Patrik sa detta med riktning i ditt liv. Vi kan göra som Jona, börja välja bort honom lite grann så här. Göra andra val, vi tycker det är inte så farligt, det är inte hela världen. Men min erfarenhet är att om man håller på den vägen så kommer man oundvikligen till det ögonblicket när man undrar Gud, var tog du vägen? Var finns du? Det kallnar i hjärtat liksom. Värmen uppstår inte längre, det är som dina böner, de slår i taket. Varje människa som flyr ifrån Gud kommer hamna i det läget när man undrar Gud, var tog du vägen? Gud har inte försvunnit, men du har flyttat på dig så långt att du kommer känna det som Jona gjorde. Att det är som en dörr stängd bakom dig. I det här eländet så vänder ju Jona sig till Gud och ropar till honom. Förlåt. Omvändelse. Och du vet, det är det som är så skönt med en människa som omvänder sig, som inser att jag är på fel väg. Ber om förlåtelse och så drar fisken iväg in mot strand och spottar upp honom där på det som de vackra skalderna och diktförfattarna har kallat för nådens strand. Och där står han då med trasiga kläder och luktar makrill och så vidare. Och så tittar Gud på honom i sin himmel och ler så varmt emot Jonas och frågar Jonas, ska vi försöka en gång till? Ja, visst, säger hon. Ja. Så går han och vittnar i Nineve. Men du vet, när Jesus ska berätta om ett tecken, om hans seger över djävulen. När han ska berätta om påskens budskap. Så säger han, ni ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. På samma sätt som Jona var i fiskens buk 3 nätter. Så ska människosonen finnas i dödsriket för att sedan uppstå. Du vet, så här är med Jesus. Att han kan till och med ta ditt och mitt misslyckande. Och i hans hand så blir det en profetia om hans död, om hans uppståndelse. Så det betyder att han förlåter dig inte bara dina synder. Utan han gör det helt. Som med den förtvinade handen. Han gör det helt och hållet. Han tar det eländet som du och jag har i vårt liv och så gör han någonting med det. På samma sätt som Jonas misslyckande kunde bli en profetia om hans död, om hans uppståndelse, om hans seger. Så är det med samma sak som du har varit med om i ditt liv som du tänker att det där är bara nattsvart. Det är sånt du försöker gömma undan ner i källan. Du ska veta när du släpper ut det ljuset så kommer du inte längre behöva vara rädd. Du behöver inte frukta för det. För Gud kommer att ta hand om det. Han kommer förlåta, han kommer hjälpa, han kommer hela ditt liv. Det kommer att bli någonting med det. Och till och med det som är eländet i ditt liv kan betyda någonting. Tiglet var ju här förra söndagen. Skötte han sig, eller? Vi var i Gävle fredags förra helgen, jag och Tiglet. Eller ja, vi var i Gävle. Där har de en ungdomspastor vet, som har haft rätt så tufft och så vidare tidigare. Gått igenom många svårigheter. Och jag bara blev så fascinerad vet du, när jag på lördag morgon hade bett honom att undervisa alla församlingsledare i församlingen. Och han började berätta liksom om sin historia. Han började berätta om sina lärdomar från 12-stegsprogrammet. Han började tala om sina lärdomar ifrån att leva liksom under drogerna. Så sitter han där och undervisar liksom fina, väluppfostrade pingstvänner som har blivit församlingsledare och så vidare. Så står det en kille där liksom som har hela bagaget och använder liksom det han är liksom och berättar. Och vi sitter allihop och jag känner att det är det bästa jag har hört om ledarskap. Så fruktansvärt bra. Inte en massa floskler och grejer och idéer utan bara dela med sig av liksom detta. Att kunna ge människor identitet, att tro på en människa. Vad det betyder, vad det gör för någonting och undervisa om detta. Och då blir jag påminn om det där igen. Liksom att när Gud gör någonting så är det inte så här liksom att han bara vänder ett blad och sen är det gamla liksom det där. Utan han tar det som är där och gör någonting med det. På samma sätt som Jonas liv fick mening så fick även hans liv liksom mening i detta ögonblicket. Och så är det med dig också. Det du kämpar med idag i ditt liv. När du kommer till Gud med det och låter honom hela det. Låter honom upprätta det. När han inte släcker det som håller på att falna. När han inte kastar bort det som är brutet. Så ska du få se hur det blir liksom en välsignelse i hans hand. Hur han kan använda det som har varit din kamp och din smärta i ditt liv. Och det är detta som är evangelium. Och därför så säger Bibeln att när han kommer så kommer han att ge människorna hopp. Det är vad alltihop handlar om. Det handlar om att ge den som är slagen kraft att resa sig. Det handlar om att ge den som har förlorat hoppet framtidstro. Det handlar om liksom att hjälpa den som är fången att bli fri. Det handlar om att hjälpa den som är blind att kunna se igen. Det handlar om att kunna förlåta den som är tyngd under sina synder. Det är vad evangelium handlar om och det är det Jesus kom hit för att göra. Han kom inte för att gapa och skrika på gatorna och försvara allting. Han var inte här för att promote some religion. Han var här för att hjälpa människor som hade det svårt. Var det en med förtvinad hand så skulle han bli hjälpt. Var det någon som var lam vid en damm så skulle den få hjälp. Var det någon som var förlorad så skulle den få hjälp. Och Lukas evangeliet 15 är det fantastiska, mest fina kapitlet som finns i Bibeln. Men man kan ju inte predika om det varje gång. Men där är berättelsen om de här som tycker igen om Jesus, vad han gör för någonting. Så berättar han om att det fanns en gång ett förlorat får som hade försvunnit. Och Gud gör allt vad han kan för att rädda det fåret. Och det blir ingen glädje i himlen för att han har hittat det. Den kvinna som rensar och städar i ett rum för att hitta liksom det tionde myntet. Nöjer sig inte med att det är 9 mynt utan det tionde myntet måste hittas. Och du vet, Jesus ger dem de här 2 berättelserna. Då är det så att de drar för andan. Men Jesus tänker att de ska få en till så att de aldrig glömmer. Och så kör han den förlorade sonen om fadern som står varje dag och väntar och väntar. Du, inget pris är för högt för att rädda det som är förlorat i en människas liv. Inget pris är för högt för att rädda och hela det som är trasigt. Inget pris är för högt för Gud för att hjälpa dig i ditt liv, i din situation. Inget pris är för högt för honom. Och när du och jag förstår det, tar emot honom, så kan vi också bli smittade av det och kunna se på andra människor med de ögonen. Ingen är uträknad. Även det som är förlorat, det ska hem igen. Även det som är trasigt, det ska bli helt. Även det som ingenting var, det ska bli någonting. Även det som är förtvivnat, det ska bli friskt igen. Även det som är vacklande, det ska resas upp igen. Även det ben som har gått ur led. Nu använder jag en massa sån här. Ni tror kanske att jag är läkarutbildad, men det är att jag har läst Bibeln. Så det är liksom sån här kort snuttifiering av evangelium. Jag bor med nu. Ta liksom, rycker in vers där. Man ska inte göra sånt. Men har man ont om tid, vet du, då har nöden ingen lag. Men alla de grejerna jag säger, de går att läsa om i Bibeln. En massa sådana berättelser hela tiden om hur han gör detta helt igen. Hur han upprättar det. Så säger då detta fantastiska evangelium att en dag ska han föra rätten till seger. Och jag tror att jag har någonting att säga till dig, du som känner att livet är så orättvist mot dig, som har farit så illa med dig. Du, när du kommer till Jesus så säger Bibeln att han ska låta din rätt, den ska gå till seger. Du vet, det finns en som har koll på ditt liv, som har koll på hela din tillvaro. Som vet om ditt kämpande, som vet om liksom alla de grejerna som du tänker, det här är inte rättvist. Nej, det är inte rättvist. Men Jesus kommer att föra rätten till seger. Du vet, det är inte färdigt och det är inte slut nu, utan han är med och han tar med sig allt detta genom hela tillvaron. Han kommer aldrig någonsin att svika dig. Berättade innan om en av de här killarna som jag mötte i veckan. Han berättade om när han var liten så var han så mobbad. Han var så utsatt utav alla kompisar som satt på nätterna ute i lekparken för att kunna få använda den här grävskopan som stod i sandlådan, för att han fick aldrig vara. Han fick stryk varje gång han kom i närheten. Så på nätten när alla unga sov, då gick han ut och lekte i sandlådan. Men någonstans liksom så vet Gud hur det är med en mobbad kille som sitter ute på nätterna. Gud vet hur det är med en som är slagen. Gud vet hur det är med en som har det svårt. Gud vet om allt detta som händer. Gud vet om precis hur du har det i ditt liv där du kämpar på olika sätt. Just nu så ska du veta att när du kommer till Jesus, ger honom ditt liv, så har han lovat att han ska föra rätten till seger hela vägen. All the way. Så kommer han och tar dig vid handen. Han kommer att leda dig. Han kommer att vara med dig. Och därför ska du komma till honom. Du ska inte vara förlorad i ett förtvivnat inre. Du ska inte vara liksom där med en själ som håller på att gå sönder. Du ska inte leva med detta som håller på att krympa, detta som hela tiden håller på att ta luften ifrån dig, som gör att du tappar luften och inte kan se på omgivningen. Där bitterheten tar tag i dig och drar som rostiga spikar rätt in i din själ. Ditt liv är för fint för att inte komma till Jesus. Lägga ner alltihop i korset och han kommer att ta det, han kommer att göra någonting med det i ditt liv. Igår var jag i Stockholm och undervisade ett gäng församlingsledare från 8 olika församlingar. Och då läste jag för dem om uppmaningen som är i 1 Petrus 5. Där Petrus adresserar ledarna i några församlingar i mindre Asien. Och då säger han så här: till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidande. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Och så fortsätter jag läsa. Och när jag läste det så tänker jag att detta är evangelium, detta är Jesus. Där är en som heter Petrus. Så när han ska tala till ledarna så säger han att jag kan vittna om Jesu lidanden. Hade jag varit Petrus hade jag aldrig talat om orden. För den kvällen när han blivit vittne för Jesu lidande, vet du, det var en bedrövlig kväll. Det var den värsta kvällen i hans liv. Det var den kvällen när Jesus hänger på korset och de drar spikar i hans händer och hånar honom. Så kan inte ens Petrus erkänna att han känner honom utan sviker honom. Och han möter Jesu blick och det är som att hela hans liv går sönder och blir trasigt. Och han går därifrån förtvivlad med sitt liv. Men när han sen ska undervisa de äldste, vet du, då behöver han inte försöka gömma undan det. Han försöker inte ta bort det där, utan han bara säger att du vet, jag var ett vittne av Jesu lidande. Du vet, du kan bli så hel i ditt liv så att det som är trasigt inte längre gör ont att berätta om. Du kan bli så hel i ditt liv så att det som är svårt kan bli någonting i hans rike. Du kan bli så hel i ditt innersta så att till och med sveken i ditt liv kan du berätta, inte vara stolt och glad över det, men du skäms inte för det. Och det är därför Bibeln säger som det är hela tiden. Och nu är det snart påsk och jag hoppas att ni kommer att läsa på annandagen att någon läser om Maria från Magdala när Jesus står upp, eller på påskdagens kväll. Om de inte läser den, så upp och läs den texten från Markus evangeliet, Patrik, för att den måste läsas. När världens frälsare står upp och ska visa sig. låta sig berätta som för hela världen. Du vet, då är det inte en gammal gubbe liksom med tunt hår och lång skägg liksom och en lång kaftan. Du vet, då är det inte någon av de där som visste allt och kunde allt som skulle berätta. Utan då är det en kvinna som heter Maria från Magdala. Och Markus kan inte låta bli att säga att hon har varit besatt av 7 demoner. Du vet, när man är hos Jesus, vet du, så kan man säga som det är. Då kan man berätta att jag har varit besatt av 7 demoner. Och det diskvalificerar mig inte i hans rike. Jag kan berätta sanningen, jag behöver inte fixa till det. Jag brukar ju säga det annars eftersom jag är pingstvän och en fin sån enligt min själv sätt att se det och så vidare, va? Så tänk att måste man berätta allting, kunde man inte fixa till det, måste man säga att hon har varit besatt av 7 demoner, kunde man inte bara säga att hon har haft ett hårt liv, eller kunde man inte säga att, eller 2 demoner eller 3 demoner, måste man säga hela tiden, måste man säga 7 demoner, men det måste hon. Du vet, det gör ingenting att säga som det är när man är hos Jesus. Det gör inget att säga som det är. Man kan kalla saker vid dess rätta namn. Man kan vara med och berätta det och dela med sig av det. När man har blivit helad på insidan. När Gud har gjort någonting nytt i ditt liv. När Gud har liksom helat och upprättat dig. Du vet, då är det någonting som gör att du kan berätta om saker. Du kan beskriva saker. Du kan leva med det, för att han är inte där för att släcka det som håller på att falna. Han är inte där för att ta bort och kasta bort det som är brutet. Och det är detta som är evangelium. Därför är det ett bra namn på en kyrka att den heter Hop. För till slut så är det enda som detta handlar om. Det handlar om Jesus Kristus som kom för att ge människorna hopp. Och därför säger Jesus till dig den här eftermiddagen. Det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Och det är därför du ska komma till honom, kasta dig i hans famn. Bekänna honom som Herre och som frälsare. Be till honom. Ta emot hans frälsning i ditt liv. För att du kommer liksom att få den här liksom kraften på insidan. Du kommer att få den här nya liksom blicken på livet. Du kommer att förstå detta. Och ditt liv kommer att vara fullt av.